Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja visst, det är CL-podden ni lyssnar på. Varmt välkomna till Sveriges enda Champions League-podcast med mig, Christian Dahlström, som ju alltså är frilansjournalist och håller på bottengänget Milan i Serie A för eventuella nytillkomna lyssnare. Och med mig idag har jag nyss hemkommen från en romantisk resa till Amerikas Förenta Stater, demonungdomstränaren från Norrort, finansmannen Jesper Strandberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Du brukar ju fråga vad som hänt sen sist, och den här gången har du varit i USA alltså, och därför vill jag dels höra er resrutt, och på det, Jesper, vill jag ha någon slags samtidsspaning från er resa, en detalj eller så som säger någonting om tiden vi lever i. Du såg ju gärna mina samtidsspaningar, så jag tycker att jag har rätt att kräva minst 3+ av dig nu. Vad har du att bjuda på?
Jag gillar ju amerikansk fotboll, så vi började i Boston och såg New England Patriots, vilket var jäkligt coolt. Jag gillar både Patriots och amerikansk fotboll, så att få vara på plats var extremt kul. Sen är det lite annat än att gå på liksom europeisk fotboll när det kommer till stämning och matchupplevelse, men det, jag diggar det. Sen gled vi till New York och spenderade en typ nästan vecka där i värmen. Så det var en riktigt bra resa.
Ja, du är ju fortfarande uppe på 1+. Det är ingenting som höjer den än så länge.
Nej, jag vet inte hur jävla intressant det är för lyssnarna, men jag hade det bra i alla fall.
Ja, men du, det är tidigt i säsongen då i NFL då, gissar jag, eller?
Ja, precis, vi var på match 3, tror jag.
Okay. Ja. Och när du säger att stämningen var annorlunda, på vilket sätt? Var det sådana här liksom grillfester på parkeringen utanför arenan och sådär, eller vad?
Ja. Och man är där och softar och behöver inte sitta i alla 60 minuter och titta på matcher, utan man kan gå ut i gångarna och köpa öl och korv och hamburgare och tacos och vad man nu vill. Mm. Och ha trevligt under 4 timmar.
Liksom. Men är det något drag då?
Jo, men det blir stämning, absolut. Sen är det ju inte så att man sjunger ramsor som när vi tänker på en fotbollsupplevelse. Men det är jäkligt, jäkligt schysst stämning ändå.
Mm, jag minns, jag var på baseball på nya Yankee Stadium och såg New York Yankees. Det var ju också så här enormt lång match, men och det visst ibland så var det som när det, jag tror han heter Derek Jeter som var deras stjärna då, kanske fortfarande lirar, men när han skulle spela så var det jyder, jyder, men i övrigt var det liksom supersömnigt. Det var ju jävligt kul ändå eftersom liksom nyhetens behag och kändes jävligt coolt och det var liksom, ja men, vad ska man säga, familjär och trevlig stämning, men det var ju inte ett spår spännande eller liksom tryck eller så. Och det var ju som du säger, det var ju det här liksom, man kunde gå iväg och köpa mat i gångarna även där liksom, men, och det var liksom super ja men liksom bra arena på det sättet, men det var ju liksom ingen nerv.
Nej, så är det. Och det är väl ganska segmenterat liksom de bra och de dåliga lagen, och den matchen vi var på var, den var ju avgjord på förhand, så det visste man ju lite, men jag är nöjd.
Mm. Okej, du, själv har jag sen senast vi hörde bland annat lyssnat på Peter Dokumentärs Terrorsyskonen och IS när jag var ute och sprang häromkvällen. Jag sprang 2 mil i bäckmörker och spöregn, och det gjorde den här lyssningen av den dokumentären ännu mer obehaglig, får man säga. Men det var väldigt intressant, välgjort program av en journalist som heter Karwan Faraj. Har du lyssnat på den?
Mm, den har jag hört.
Du har det?
Ja, den var... Ja, men riktigt, riktigt bra, måste jag säga.
Mm. Jag vill också passa på att väldigt snabbt ge 2 populära kulturella tips innan vi drar igång fotbollen, Jesper. Under semestern läste jag 2 böcker som jag gillar väldigt mycket. Den ena var Johannes Brosts självbiografi Dö inte nyfiken, och den andra var Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken, som jag tyckte var fantastisk. Men det är ju lite grann att, liksom, att man kan ju inte rekommendera en klassiker. Det är ju lite som att rekommendera Coca-Cola som liksom måltidsdryck eller så. Det är inte så originellt. Men jag kan tänka mig att många av våra lyssnare inte har läst den. Du har inte läst den, gissar jag. Du är ju ganska okultiverad.
Så är det. Mm. Fullt korrekt.
Ja, okej. Okay. Vi har i alla fall skohornat in ett avsnitt i schemat idag. Du är jetlaggad efter den resan. Jag ska iväg på en romantisk helg i Köpenhamn imorgon bitti och har en massa annat att göra i nästa vecka. Så det blir inte lika långt och uttömmande idag kanske, men vi ska snacka om andra gruppspelsomgången av Champions League som spelades nu igår och i förrgår förstås. Vi ska lista våra respektive vinnare och förlorare, och för de av er som är intresserade av fantasy football så finns ett sånt segment i slutet av podden. Ni som inte är intresserade kan droppa av där, så missar ni ingenting av det ordinarie innehållet. Men vi kör igång med detsamma, Jesper, och om vi börjar med tisdagens matcher så hade jag själv match i Korpen, toppmatch där, vann med 1-0, tackar som frågar. Och jag...
du höll bänken varm.
Exakt, precis. Ja, det var jävligt kallt faktiskt, men jag spelade bra, jag missade för sig ett bra läge, men... täppte igen högerkanten totalt, så att vi höll nollan. Men... jag hann därför inte se hela matcherna, men vi måste i alla fall börja med att prata om Tottenham mot Bayern München som slutade 7-2 till Bayern trots bortaplan och trots att Spurs inledde piggt vad jag har förstått, och dessutom tog ledningen, var väl Son som gjorde 1-0 där. Martin Åslund och Bojan Djordjic sågade ju försvarsspelet i Spurs efter den här matchen i studion, där både ytterbackarna och mittbackarna ungefär lika mycket, tror jag man kan sammanfatta det som. Men jag måste säga att den typen av misstag som de visade upp där med Rose och främst Aurier gjorde att jag liksom nästan liksom började fundera på om den här moderna ytterbackspositionen, om den verkligen är vettig ifall ytterbackarna liksom inte kan försvara alls som det framstod i det här fallet. Det känns ibland, tycker jag, som att i lag där ytterbackarna är så offensiva och sopiga defensivt på det, alltså inte ens liksom okej. Okay. Där hade, eller min känsla är att mittbackarna hade kanske nästan haft det lättare om ytterbackarna inte ens kallades för backar och inte hade uttalade defensiva uppgifter. Det känns som att de snurrar till det och skapar massa ännu jobbigare situationer för mittbackarna. Men förstår du vad jag menar, Jesper?
Ja, men jag kan hålla med, absolut. Sen just i Spurs fall så liksom Aurier är väl ingen spelare de egentligen vill ha där. Han var ju bänkad hela förra säsongen för Trippier, som även han var ganska dålig just under den säsongen. Men Aurier har ju inte varit lyckad någonstans i Tottenham. Var ju riktigt bra liksom, i PSG, men där är det ju liksom, det är ett annat. Man får inte lika mycket defensivt jobb i franska ligan när man spelar i PSG. Så det är väl lättare att framstå som okej okay att försvara då. Och Rose har väl inte varit helt liksom spikad på Tottenhams vänsterback heller. Så jag skulle tillskriva det dels att backarna är, eller ytterbackarna då, eller wingersarna är sämre på att försvara, men också att just i Tottenhams fall så har de kanske två väldigt bristfälliga försvarare på kanterna just nu.
Ja, det känns ju som att den här strategin med att inte köpa spelare som väl har varit nödvändig i och med stadionbygget och sådär, men det känns ju som att det lite grann börjar ge utslag i sportsligt här för dem. Håller du med om det?
Ja, absolut. Håller med.
Men du, vad tycker du om den här matchen i övrigt och vad betyder den för Pochettino respektive Kovac i Bayern framöver, tycker du?
Nej, men för Pochettino så blir det ju väldigt press. Det har ju varit liksom känt att de inte har kommit upp i nivå, men gick liksom overkligt bra i Champions League i fjol. Och nu, det här är ju ett riktigt pungspark med 7-2 på hemmaplan liksom. För Kovac är det här ett superresultat som ju varit frågasatt ända sedan han kom. Och kanske inte fått Bayern att leverera på det sättet man kan förvänta, men nej, men det här kan ju bli startskottet för något riktigt bra för Kovac. Både i nu har ju Bayern gått bra, men resultatmässigt, men för hans anseende också.
Ja, precis. Så man kanske inte ska bli en prisoner of the moment här, men Spurs har ju inte spelat bra på väldigt länge, och även om Pochettino är liksom gud i Spurs, så liksom, man får ändå lite grann känslan av att det här kan ha varit början på slutet för Pochettino-eran i Spurs. Eller är jag för hård här, tycker du?
Nej, det kan absolut ligga någonting i det. Han har ju kommit undan med dels att de inte har spenderat och ändå levererat bra resultat. Och det har ju aldrig varit, men det har ju aldrig varit såna här liksom förnedringar någonsin, vad jag kan minnas. Men ja, den här kan slå hårt.
Ja, verkligen. Det ska bli kul att se ifall han efter det går vidare, för att man är ju så självklart fortfarande liksom sjukt imponerad av honom som fotbollstränare, men det känns som att det liksom hackar jävligt mycket här nu. Det känns som att de har kommit lite grann till vägs ände, men sen kanske de vinner 3 matcher i rad och sen så har vi en helt annan diskussion här nästa gång. Vi får väl se.
Jo, men sen är de ju i en lite knivig sits också med typ Eriksen som har utgående kontrakt, som man inte vet hur han är mentalt och hur mycket man vill använda honom när han nu ändå ska gå gratis, vad det verkar. Och du har ju Alde Virell som sitter på sin klausul, vad jag förstår fortfarande. Och lite sådana osäkerheter i truppen.
Ja, verkligen. Ja, vi får se vad som händer med Spurs framöver. Du, i den andra matchen i grupp B vände och vann Röda Stjärnan med 3-1 mot Olympiakos efter en utvisning för grekerna. Vi hade ju 2 tidiga matcher i tisdags också. Där förlorade Atalanta snöpligt mot Shakhtar Donetsk och Real Madrid lyckades kriga till sig en pinne på hemmaplan mot svåra Klubb Brygge, Jesper. Starkt, eller vad säger du?
Nej, alltså, om vi går börja med Real Madrid så är det ju ett jättesvagt resultat för dem. Nu tycker jag ändå att jag såg att de förtjänade att vinna här, men fick inte in bollen liksom. Lyckades till slut få till en kvittering efter att Brygge fått en utvisning, men och gick för mer, men det var en match som Real skulle vinna, absolut. Och speciellt eftersom de torskade mot PSG i första rundan. Så på hemmaplan mot Brygge ska det ju vara 3 poäng, så är det ju bara.
Ja, verkligen. Vi får se hur det går för dem i grupp D, kopplade Atletico och ditt lag Juventus greppet om gruppen efter 2-0 mot Lokomotiv i Moskva för Cholo och 3-0 på hemmaplan mot Leverkusen för Sarri. Nu väntar dubbelmöten mot Leverkusen för Atletico och detsamma fast då mot Lokomotiv för Juventus. Vad säger du om de här matcherna i tisdags och om läget i grupperna?
Atletico såg jag inte mer än en highlights, men det var väl ett väntat resultat. Men ändå kul att de ställer upp så offensivt med Joao Felix som någon sorts släpande anfallare eller ytter eller vad han nu spelade som. Men med Morata och Costa på plan också. Så det var kul att se, och Juventus började väl lite tveksamt mot Leverkusen, men vann till slut rättvist ändå.
Higuain.
Higuain, ja. Han ger sig inte. men annars är ju läget som förväntat i den här gruppen. Det ska stå mellan Juventus och Atletico, och de kryssade första matchen mot varandra, och sen nu kommer de ju gå rent, tror jag.
Mm. Och så är den här gruppen avgjord efter det här dubbelmötet, får man väl anta, alltså vilka som går vidare, ja. I alla fall.
Ja.
Okej, det är så det känns i alla fall. Vi fortsätter raskt till gårdagens matcher då, där de två tidiga matcherna gick mellan Slavia Prag och Dortmund i grupp F respektive Genk mot Napoli i grupp E, som jag kikade lite grann på. Dortmund vann planenligt med 2-0 mot Prag. Genk mot Napoli däremot slutade 0-0 till slut. En rejäl missräkning för Napoli, Jesper, nu när Liverpool vann till slut och Salzburg har visat att man håller hög klass och absolut kan utmana Napoli och Liverpool om en slutspelsplats om man får till det. Eller vad säger du? Vad betyder det här för Napoli?
Jo, men jag tycker också att det är en match som Napoli bör vinna. Men jag tror man kanske både underskattar Genk och Salzburg. Och tänker väl att man klarar sig på kryss mot Genk och vinna lite mot Salzburg sådär, men Salzburg, men de kan bli att räkna med, absolut. Tre mål borta mot Liverpool är inte alla som gör liksom.
Och Haaland, när han kom in, man hörde bara hur Martin Åslund satt och fnittrade åt hur liksom kraftfull och stark han är när han tar sina löpningar offensivt. Det var ganska häftigt att se, eller hur?
Ja, jag såg inte mer än, du kollade väl på den matchen, jag såg lite mer än highlightsen, men det är kul att se. De är fartfyllda och roliga att kolla på, Salzburg.
Jag zappade över trän från Barcelona-Inter när det blev 3-3, tror jag. Alltså när, det var väl Haaland som satte 3-3 till och med. Men de fortsatte ju att spela bra, även om Liverpool liksom lyckades ta tag i matchen. De bytte väl in Milner och Origi och vann väl till slut liksom välförtjänt ändå, kan jag tycka. De vann alltså med 4-3 för er som har sovit under en sten hemma på Anfield mot Salzburg. Då ändå en liksom väldigt märklig match där Liverpool tog ledningen med 3-0 då för oss som följde den via pling så att säga, och sen så tappade man då 3-3 innan Firmino nicktouchade bollen på ett väldigt snyggt sätt ner till Salah som stötte in sitt andra mål för kvällen. Och jag tänker att det är två saker från Liverpools match som jag vill att vi ska diskutera lite kort. Det första är ju förstås att Joe Gomez hade stora problem på sin mittbacksplats av highlightsen att döma och av Liverpools supportrar och andras omdömen om honom på sociala medier. Han har ju haft en långtidsskada och fick chansen nu då när Matip var borta i skada, men ja, det gick tydligen inte alls bra i den här matchen, även om jag såg att han fick godkänt i gazetten, vilket lät oförenligt med omdömena från Liverpools supportrar som ändå verkar ha honom som lite kelgris, eller haft det tidigare i alla fall. Nu verkar det snarare som att Liverpool-supporterna liksom desperat vill ha tillbaka Matip. Det är en otrolig scenförändring får man säga från innan Gomez skada, då de flesta Liverpool-supportrar verkade liksom ha räknat in Gomez som en framtida världsback liksom. Och dessutom inte sällan klagade på Matip som en slags säkerhetsrisk. Vad säger du om det här Gomez-Matip-caset, Jasper? Det är fascinerande.
Jo, men det svänger snabbt. Men det visar väl att Matip, även ifall han kanske... Ja, vi har ju varit på honom att han individuellt kanske inte är jättebra eller på någon världsklassnivå. Men han verkar ändå liksom sprida stabilitet och passa väldigt bra in i Liverpools backlinje med Van Dijk. Och Gomez, som jag har trott på i flera år och precis som många andra, kommer ju snett inne på många, många sätt i den här matchen och i många tillfällen. Men det är svårt att komma tillbaka från skada, speciellt till en så samspelt backlinje och kanske just i en sån här match också där man förväntas gå på knock, men helt plötsligt står det ett motståndarlag som är något helt annat än man förväntat sig. Jag tror Gomez ändå kommer bli någonting i framtiden, men det kommer nog ta lite tid att spela in honom, precis som med Matip.
Ja, men precis. Jag tycker liksom, det känns ju, ja, men även om han säkert kan spela sig tillbaka, så känns det ju som att när positionsspelet sviktar, så tänker man kanske att men då kanske han borde återgå till att spela lite högerback då. Men där under hans skada så har ju Alexander Arnold har gjort den till liksom, han är ju superduper given där nu. Där är han ju faktiskt helt rökt, känns det som nu. Så jag vet inte, han är ju ung och lovande, så han har väl tiden för sig, och det finns ju såklart massvis med chanser för honom att få speltid liksom. Det är ju så illa är det inte, men ändå, det är ju ändå anmärkningsvärt hur hans liksom position i hackordningen och hans status har liksom dalat på under den här skadan.
Ja, men det är väl bara att ge det till Matip också, att han har gjort det väldigt bra.
Ja, verkligen, verkligen.
Och har bevisat många, många av oss. Och vad heter han? Björn Andersson, som
precis
före Bayern, eller Bayern är en scout fortfarande eller något sånt där.
Jo.
Som ju sågade honom ganska ordentligt.
Mm. Och sa att han var glad i att göra ett misstag i per match eller något i den stilen. Å andra sidan, jag kan tycka att, och vi har ju som sagt också varit väldigt tveksamma till Matip, och det har vi ju inte varit ensamma om. Men jag kan ibland tycka att debatten kring huruvida spelare är bra eller dåliga blir lite liksom dum ibland, alltså eftersom den ofta liksom nästan förutsätter att en spelare inte kan utvecklas också. Alltså det är ju faktiskt två förenliga tankar, att tänka sig att Matip var glad i att göra ett misstag tidigare, men att han har tränat varje dag med världens bästa fotbollslag och världens bästa mittback bredvid sig och lärt sig saker och utvecklats och mognats mentalt och så vidare och så vidare. Så liksom, jag tycker, och det tycker jag inte bara det gäller det här fallet, utan att liksom, om man säger att en spelare har varit dålig eller att en spelare har varit bra, och sen är han inte bra eller inte dålig ett år senare, så tas det som intäkt för att man haft fel i första läget, och det tycker jag inte alls behöver vara sant. Har du tänkt på det?
Nej, men jag håller helt med dig. Man är väldigt snabb att döma, så är det.
Mm. Och sen så kan det ju såklart, alltså jag vill absolut inte liksom bortförklara oss eller Björn Andersson för den delen heller, utan ibland kan det ju också vara så att man inte har sett saker som andra har sett, eller att man kanske inte har sett tillräckligt mycket matcher. Jag menar, det är ju ett generellt problem med att göra en sån här podcast förstås. Det är att liksom alla som följer sina lag ser ju liksom betydligt fler matcher med dem än vi någonsin kommer kunna göra ens liksom, ifall vi försökte. Men rent generellt så tycker jag att det blir lite ohederlig debatt kring de här sakerna där man liksom där folk beslås med liksom att vara okunniga eller så, och att man inte då räknar in den parametern att en spelare faktiskt kan ha utvecklats åt det ena eller andra hållet. Skitsamma, vi fortsätter, Jesper. För det andra jag tänkte på i den här matchen var någonting som jag läste om i Robin Bylunds krönika på LFC.nu nu på morgonen, som jag tyckte var väldigt bra. Han skriver om Salahs status i Liverpool, och han skrev att, och det tycker jag mig också sett ibland, vilket jag tycker är väldigt överraskande, men att en del ifrågasätter Salahs plats i startelvan i Liverpool, och det är ju förstås lätt att argumentera mot det just idag när Salah gjorde 2 mål igår, men kraven man ställer på Salah, de är ju liksom utomjordiska, och det ska de ju förvisso vara i någon mening då, eftersom han är utomjordiskt bra, men för mig finns det egentligen bara ett tillfälle att bänka Salah, och det är om han behöver vilas fysiskt inför andra matcher, eller förstås om han är skadad. Alltså, han är ju förstås inte lika bra som kanske Ronaldo, Messi, men jag tycker att han ska ha i princip samma opetbara status som de i Liverpool, och det tycker jag i och för sig gäller även Firmino och förmodligen även Mané egentligen. Vad tänker du, Jesper?
Nej, men de var inne på det här i studion också, Niva, och att Salah är på den nivån att han förväntas göra kanske inte bara ett utan ännu fler mål varje match liksom. Och annars så kommer han få kritik. Precis som till exempel Messi och Ronaldo och kanske några till. Men det
är ju en sak att han kan få kritik, att han inte kommer upp till sin enorma nivå. Men det är ju alternativkostnaden måste man ju se till. Liksom. Alltså, även om han inte kommer upp till sin maximala nivå, vem fan ska jag liksom ersätta honom?
Ja, nej, men jag håller helt med. Och att någon kan vilja peta honom, tycker jag, det verkar ju galet. Liksom. För han är så bra och ja, precis som du är inne på, vem fan ska man slänga in liksom?
Ja, jag tycker att det är en icke-diskussion, men intressant att höra att andra har andra infallsvinklar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi fortsätter till den sena matchen i Dortmunds grupp F då, där Barcelona mötte Inter på Camp Nou. Och inför den matchen så kändes det, tycker jag, som att det var det perfekta tillfället för Inter att möta Barcelona, som har varit liksom ganska splittrade och osamspelta, om det nu är ett ord, även i de matcherna de har fått resultaten med sig. Messi hade
sen,
ju...
sen var det ju ingen press alls på Inter. Barca hemma är ju ändå Barca hemma.
Ja, precis. Och sen hade ju Messi haft skadekänningar och han blev väl utbytt i paus i helgen, och det har varit lite turbulent i Barcelona politiskt dessutom, även om jag inte är särskilt insatt i det. Samtidigt då som Inter har vunnit 6 av 6 matcher i Serie A med 13-2 i målskillnad och leder ligan före Juventus och Napoli, och Förutom plumpen då senast mot Slavia Prag, som i och för sig var väldigt jobbig och oroväckande för Conte, så har ju Conte fått fart på laget från dag ett, vilket ju är otroligt egentligen. Och nu gör man visserligen en väldigt bra match mot Barcelona och leder ju länge matchen efter Lautaro Martinez 1-0-mål. Men sen är det ju ett drömmål från Suarez och sen ytterligare ett snyggt mål av Samuel Suarez samt en drömräddning av Ter Stegen som räddar Barcelona i den här matchen. Vrede i Inter stod det på Gazettans framsida i morse. Conte gick ju till attack mot domaren Skomina efter matchen. Jag sappade ju lite grann fram tillbaka, och så jag är faktiskt osäker på vilka situationer han blev så förbannad på. Men hur som helst, surt för Conte och Inter.
Ja, de gör en jättebra match, speciellt första halvlek där de är riktigt bra, och de är bra i andra halvlek också, och liksom de, precis som du säger, Ter Stegen gör en drömräddning, de har bud på flera mål och är riktigt bra i första halvlek, där Barça är rätt dåliga tycker jag. Sen under i andra halvlek så tar Barça mer kontroll och får in två kassar till slut, men det krävs ju riktigt snygga mål av Suarez för att göra det, och det är klart att det måste kännas ut för Conte när de gör en så bra match i borta mot Barcelona liksom, och ändå har ledningen. Men jag tycker man ska vara rätt nöjd ändå, för man visar ändå att man är ett riktigt bra lag som ändå på kort tid har fått väldigt mycket på plats.
Absolut, Conte var ju som väntat inte alls särskilt sugen på att prata om det positiva i matchen, utan han är ju en vinnarskalle av Guds nåde, så han var ju väldigt irriterad främst på domaren, men kanske också lite grann på att det inte riktigt gick vägen för dem även om de spelade bra liksom. Nu har ju Inter en poäng på två matcher, och de bör väl ta minst 4 poäng i dubbelmötet mot Dortmund om de ska ha en hygglig chans att ta sig vidare. Det är ju känslan i varje fall, eller vad tänker du?
Jag håller helt med. Den här plumpen mot Slavia Prag i första matchen kan bli extremt kostsam nu när Dortmund gick och vann mot Slavia borta liksom. Och även tog ett kryss mot Barça. Det ser ändå ganska mörkt ut för Inter. Det krävs bra matcher nu mot Dortmund, absolut.
Ja, och samtidigt så känns det som att Dortmund kan ju såklart blåsa på med all sin offensiva kraft och vinna över Inter, men det känns ju ändå som att de har en viss naivitet någonstans i laget som Conte känns som exakt rätt man att sniffa upp och utnyttja maximalt på något sätt. Och visst är det Favre som tränar Dortmund. Han känns ju också lite grann som en, ska man säga, medgångstränare på något sätt liksom. Det känns som att han känns inte som rätt person att vända en match taktiskt mot Conte ifall Conte råkar läsa dem helt rätt och få till sin matchplan, eller vad tycker du?
Jag tycker att Dortmund känns det känns lite, vad ska man säga, det är många liksom fina pojkar, medans Inter under Conte speciellt kan vara mer grisiga och göra liksom allt som krävs, och inte bara inrikta sig på fin fotboll utan göra allt andra som kan få utslag. Absolut, det finns stora möjligheter för Conte på den sidan att betvinga Dortmund, absolut.
Mm. Sen är väl Dortmund ändå liksom favoriter i egenskap av att de leder på poäng i gruppen, men vi får väl se. Det ska bli jäkligt spännande att se i alla fall hur de matcherna går. Vi fortsätter till grupp G, Jesper, där Lyon vann lite överraskande med 2-0 på bortaplan mot Emil Forsbergs Leipzig, medan Zenit vann med 3-1 mot Benfica i Sankt Petersburg. Nu väntar dubbelmöte mellan Benfica och Lyon respektive Leipzig och Zenit i den ändå mest intressanta gruppen, får man väl säga. Vi fortsätter istället till grupp H, där det blev 2 bortasegrar. Dels för Chelsea som vann med 2-1 borta mot Lille efter segermål av Willian. Och sen 3-0 vinst borta för Ajax mot Valencia. Viktig seger för Frank Lampard.
Ja, absolut. Efter den inledande torsken mot Valencia på hemmaplan så krävdes det seger här och det tog man. Så det är kul för Chelsea och för Lampard, absolut.
Verkligen, och Premier League-lagen vann 3 av 4 matcher den här omgången efter förra omgångens fiasko får man säga, vilket ju var kul att se. Ajax fortsätter att imponera, visst känns det kul att de kan göra det. De blev ju av med De Ligt och De Jong i somras, men har ju kvar till exempel Ziyech som ju får vara väldigt bra i den här matchen tydligen, och en rad andra bra spelare. De fortsätter tydligen att fylla på underifrån och har liksom fått fatt i den gamla Ajax-stilen på något sätt igen. 6 poäng efter 2 matcher. Tror att Ajax kan bli poplaget som trollbinder oss alla i år igen, eller?
Det finns alla möjligheter till det, tycker jag. De fick behålla kanske fler spelare än vad man trodde efter förra säsongen. Och sen var man väl orolig att få så tongivande spelare som liksom lagkapten, mittback De Ligt och mittfältskuggen De Jong skulle ge stora utslag, men man verkar ha hittat något sätt som funkar jäkligt bra. Man hittar lite så här diamanter från som andra kanske inte sett, och man plockar även upp och får igång spelare som kanske avstannat lite, som ja, du såg ju, Tadic är ju kung nu efter att ha haft liksom, han har varit duktig men kanske inte någon världsspelare i Premier League, men kom ju igång extremt bra förra säsongen, och nu har man ju plockade upp vad heter han, Quincy Promise, som kom fram som en jättetalang och jätteintressant spelare, men haft det lite jobbigare i vad är det, Sevilla och varit i Ryssland och sådär, men han verkar gå in nu och göra det jäkligt bra i Ajax också. Så man har hittat en modell och en stabilitet som gör att man kan plocka in. Man kan tappa spelare, men man har också liksom lätt att få in nya spelare och fogas in i det här.
Och Daley Blind tror jag är en viktig kugge i det laget som står för någon slags kontinuitet, eftersom han väl har kommit dit för att avsluta sin karriär, och så har de ju Onana i målet som är väldigt bra. Så det känns ändå liksom är kul att se.
Ja, verkligen.
Du, det har blivit dags nu att lista våra respektive vinnare och förlorare den här veckan. Och jag börjar. Min första vinnare är Serge Gnabry. Och motiveringen där känns överflödig. Så jag fortsätter till min andra vinnare som är Alexis Firmino. Jag kunde inte välja, Jesper, av Firmino och Alexis Sanchez. Så jag valde båda två. Alexis Sanchez var väldigt bra mot Barcelona. Och jag tycker att det vore kul om man fick den där nytändningen. Jag vet inte varför jag är så mån om honom. Jag vet inte, han ser så sympatisk ut på något sätt. Trots att han är liksom en fotbolls nästan miljardär, så han har väl bättre än nästan alla andra människor i världen, men jag vet inte, jag har något oförklarligt tycke för honom och tycker att det är kul att han ser ut att gå bättre i Inter, och i Firminos fall så går han ju verkligen bara från klarhet till klarhet hela tiden och känns ju på något sätt som den spelare som bemästrar sin roll på plan bäst av egentligen alla spelare på alla positioner i Champions League. Han är ju liksom inte spektakulär, men fortsätter att göra allting rätt nästan hela tiden. Otroligt nyttigt förstås, men det är ju inte en originell spaning, utan det känner alla till. Min tredje vinnare är inte CL-relaterad per definition, eftersom Roma inte spelar i CL i år, men deras sociala medier-strategi är så pass unik och lyckad att jag tar med friheter här, Jesper, och pressar in den i det här CL-formatet ändå. Mm. Och innan lyssnarna blir alltför förbryllade och upprörda nu, så ska jag förklara varför jag har tagit med dem som vinnare. Kan jag göra det innan du listar dina 3 vinnare? Är det okej?
Kör hårt.
Okej. För det är ju så att vi har klagat väldigt mycket på Palotta och den här liksom amerikaniseringen av Roma, så att säga. Men deras distans till Italien har faktiskt också fört en hel del positivt med sig, som jag tycker att vi nästan måste lyfta upp, även om de inte spelar i CL, som sagt. Deras Twitterkonto har ju blivit hyllat tidigare då för sitt liksom, ska säga, nyskapande sätt att presentera spelare. De har ju varit väldigt roliga och weird på ett sätt som alla andra lag tycks försöka apa efter utan att lyckas hälften så bra tycker jag. Men förutom det så gör de nästan allting rätt med sina sociala medier tycker jag. Alla andra lag borde se till dem och följa efter deras exempel. Och det här känner säkert de flesta till då, men i somras när de presenterade nyförvärv så kom någon genial person i deras sociala medier team på idén att i samarbete med olika organisationer över världen lägga upp bilder på saknade barn bredvid bilder på nyvärvade spelare. Och hittills har man tydligen då lyckats hitta 5 av de här saknade barnen i olika delar av världen. Och jag vet inte alls om det bara är tack vare den här kampanjen. Men även om det inte vore det så är symbolvärdet av att använda sin röst i sociala medier till liksom någonting annat än bara kommersiella syften som såklart har sin plats i fotbollen också. Det vet ni att jag tycker. Men det gör på något sätt att man får hopp om toppfotbollen, eller hur Jesper?
Ja, det är jättefint att man gör det man kan. Och det här är ju inte så att det är ju gratis för Roma att göra. Och jättebra att man bidrar med lite som kan ge mycket.
Ja, precis. Och förutom den där, vad det verkar, utan att jag har satt mig in i den särskilt noga, väldigt, väldigt lyckade kampanjen, så har Roma varit ett enormt föredöme i sociala medier vad gäller rasismfrågan i Italien, som vi har pratat om ganska mycket i podden. Och alltså bara på ett par månader har ju flera fall av rasistattacker skett på arenor och sociala medier i Italien. Lukaku i Cagliari förstås, det känner alla till. Milans Kessié mot Verona, där Veronas egna erbarmeliga officiella Twitterkonto försvarade sina idiotiska fans efteråt för att liksom ytterligare undergräva ligans rykte ut i världen på något sätt. Och sen dessutom Juan Jesus i just Roma då, som blev påhoppad på ett väldigt grovt sätt av ett Roma-fan som heter Andrea Dell'Aquila, som skrev ungefär så här till Juan Jesus på Instagram: du hör hemma på ett zoo, din jävla apa. Och sen fortsatte han att kalla honom för neger och så vidare. Förfärligt. Och Roma anmälde den här incidenten direkt till både Instagram och till den italienska polisen. De la ut det här påhoppet på Twitter helt omaskerat. En screenshot på Juan Jesus som hade lagt ut det själv också. Samt då framförallt att man stängde av den här personen på livstid från att gå på Romas matcher. Och dessutom taggade Roma in Serie A's officiella Twitterkonto senare och frågade dem ifall de verkligen menade allvar med ligans egen kampanj mot rasism, vilket var en högst befogad fråga eftersom att Cagliari helt slapp något straff för den här attacken mot Lukaku, medan de däremot blev straffade med visserligen bara 5000 euro men ändå i böter när supporterna i Cagliari kastade PET-flaskor in på någon match i, jag tror att det var mot Parma. Och istället för att då helt ställa sig bakom Romas aktion mot den här rassen som hoppade på Juan Jesus, så svarade Serie A's konto med att påpeka att Roma var 3 veckor sena med att anmäla sin spelarambassadör till ligans antirasismkampanj, som ju i sig är en ganska tandlös och nästan kontraproduktiv kampanj, eftersom man egentligen bara kör med de här symboliska aktionerna och ambassadörer och hashtags och samtidigt då i andra änden undviker att ta till riktiga straff, vilket ju rimligen borde vara deras prio i ett sånt här läge. Jag var inne och kollade på Romas Twitter igår, Jeppe, och utöver att de hjälpt kidnappade barn att komma hem till sina familjer och att de har tagit ledartröjan i kampen mot rasism, så lyfter de fram sitt damlag, och inte bara genom att skriva om dem utan även genom att ha med damspelarna i viktiga sponsorkampanjer, som när de nu nyligen presenterade sitt samarbete med Amazon med en jäkligt rolig video där både herrspelarna och damspelarna skådespelar i videon och syns liksom ungefär lika mycket, vilket jag tycker är en liksom fin symbolisk gest. Och de har dessutom flera samarbeten med massa olika organisationer för barn och handikappade barn i Italien till exempel. Och det har i och för sig de allra flesta stora klubbarna. Det är väl mer av en hygienfaktor kan man väl säga, vilket ju är fint kan jag tycka. Men ändå, de gör det på ett hjärtligt och roligt och äkta sätt som gör att jag fan i mig får hopp om livet och samhället, Jesper. En sån här Roma-hyllning hade du inte väntat dig när du stoppade på dig ditt headset idag?
Nej, verkligen inte. Det var... Men bra.
Ja, vad tycker du om Romas sociala medier-game?
Nej, men det, jag följer inte dem och tar väl inte jätte stort intryck, eller får inte de intrycken, men det är kul att höra när du berättar om det, och jag tänker väl att det har mycket med deras amerikanska ägande eller styre och göra, för i USA är man ju extremt hård på allt sånt här, att liksom man ska sköta sig på arenorna och man ska bidra till sitt community och mycket välgörenhet och så vidare. Så det där är nog...
Är det här du kommer med den här samtidsspaningen från USA? Ja, du har fått in världen och hämtar in den i podden?
Ja, den kom helt spontant här. Nej, men så där har nog Palotta och hans gäng haft stort inflytande.
Ja, men det känns ju som att Palotta, alltså han är ju liksom ganska liksom arrogant och liksom bufflig på sätt och vis, vilket ju liksom har varit till deras nackdel i många fall, men i det här fallet så känns det ju bara så jävla rätt att han liksom, man kan ju föreställa sig hur deras sociala medierchef liksom frågar honom, du ska vi pika Serie A här, alltså deras officiella konto, och säga till dem att nu får han fan skärpa sig med rasismen liksom. Alltså du vet, han säger bara kör, han skiter ju i det liksom. Alltså han är ju helt obrydd i liksom att hålla sig god vän med någon i liksom i ledningen i Serie A och i ligan där liksom. Han skiter ju i det, och det där får de ju verkligen, där är det ju verkligen positivt och de får utväxling på det. Det känns kul att följa.
Ja, ja, absolut. Och det är väl ja, om det nu är Palotta och som driver det här, eller hans gäng som driver det här, så fan, amerikanska ägare kanske inte är så dåligt trots allt.
Eller
om man jämför med liksom katarer eller ja, ryssar eller italienare.
Ja, exakt. Nej, men det är precis, de har sina stora nackdelar som man kanske kan hoppas att de filar bort med det här liksom, att de verkar ha lite dålig kontextuell förståelse av det italienska samhället i vissa frågor, men som sagt, i andra fall så kan det vara till deras nästan fördel att de inte riktigt bryr sig, och det tycker jag även speglar sig i deras liksom kommersiella ton i de här i sin reklam och så vidare, att de har tagit det till ett nytt steg liksom med sina kampanjer, väldigt amerikanskt genomtänkt kommersiellt sådär, så att på så sätt tror jag att de kan ha jättestor nytta av Palotta, men han kommer ju med ett par givna nackdelar också, som sagt. Du, med den långa utvikningen så hoppas jag dels att lyssnarna ursäktar min orena tolkning av poddens ramar, men också att du har blivit extra sugen att ge oss dina tre vinnare. Vad har du med dig till oss?
Precis som du så har jag med Firmino. Tycker han är helt fantastisk och får... Ja, nu har väl börjat få lite mer headlines och praise för det han gör. För tidigare var det ju Mané och Salah som fick allt spotlight och alla rubriker. Men Firmino är ju... Han har varit det tidigare också, men nu tycker jag fan han är bättre än någonsin. Han lyckas med allt. Liksom, han passar så sjukt bra i det anfallsspelet som Liverpool har. Och hans individuella prestationer är världsklass. Alltså. Så jag blir bara mer och mer imponerad av Firmino för varje match jag ser av honom faktiskt. Utöver honom så har jag också valt Suarez som med två extremt fina mål. Jag kan inte riktigt välja vilket jag tycker bäst om. Vände matchen mot Inter här igår. Har väl haft det lite tyngre på senare tid, men ja, en superspelare och ja, riktigt fina mål. Sen, ja, vi var inne på det, men Ajax har jag plockat med som, trots att man tappade mycket spelare, man var lite tveksam till om det skulle fortsätta hålla, så gör man två riktigt bra matcher, sitter på 6 poäng nu och jag kan inte se att de inte ska gå vidare från den här gruppen med tanke på de prestationerna de visat och deras motståndare kanske inte visat.
Mm. Väldigt bra. Snyggt, Jesper.
Ja, tack.
Vi fortsätter till förlorarlistorna då, och jag börjar med Serge Aurier som gjorde en förfärlig match mot Bayern och som inte verkar vilja spela i Tottenham överhuvudtaget som det ser ut på planen ibland, inte bara den här matchen. Min andra förlorare är Atalanta som nu alltså har förlorat 2 av 2 matcher hittills. Snöplig förlust mot Shakhtar nu förstås. Men faktum kvarstår att de har 0 poäng och nu har de dessutom Manchester City i ett dubbelmöte. Och vill se riktigt illa kan de vara utslagna redan efter det dubbelmötet. Två matcher återstår av gruppspelet. Min tredje förlorare får bli Joe Gomez som alltså har lite soul searching att göra efter den här insatsen mot Salzburg. Vi får hoppas att han tar det här på rätt sätt och kommer på rätt bana i karriären igen. Vilka förlorare har du stoppat ner i säcken den här gången?
Det är lite repris här. Atalanta som jag hade höga förhoppningar om och hela staden levde väl upp även om man spelar i sina matcher i Milano nu i Champions League. Men riktigt tunga resultat i de matcherna man faktiskt hade behövt göra resultat i, för precis som du är inne på så kommer dubbelmöte mot City nu och det ser becksvart ut för Atalanta. Och sen har vi varit inne på mina två andra, Tottenham och Real Madrid, som inte gör någon särskilt glad och Tottenham, det är pinsamt med att släppa in 7 på hemmaplan. Real Madrid som bara ska plocka en 3 mot Brygge. Så de jag tror de var med förra veckan också kanske. Men de hänger kvar.
Jag fattar. Med det sagt, Jesper, så tänkte jag att vi skulle prata lite fantasyfotboll innan vi släcker ner här för de av er som är intresserade av det. Serge Gnabry hade inte många i CL-podden Cup. Min vän Patrik som har laget som heter Ultrasonic Slayers of Doom hade det. Och för det kan han ju faktiskt fara åt helvete, ärligt talat. Vilken jävla flax. Peter Hansen hade det också. Men annars var det bara 3% av alla spelare totalt sett i fantasyn i Europa som hade tagit Gnabry. Kevin Bader, Jesper, har ju talat gott om Gnabry rätt länge, så man borde kanske varit där och huggit innan, men samtidigt har jag känt mig lite osäker på vilka yttrar i Bayern som överhuvudtaget varit liksom givna i startelvan, och därför har jag avstått helt från någon av dem. Jag brukar ha Lewandowski däremot, som ju är helt given på topp. Men efter de här 4 målen så känns ju även Gnabry rätt given i startelvan ett bra tag framöver. Jag kan inte tolka det på något annat sätt i alla fall. De har Olympiakos i ett dubbelmöte nu. Är det läge att byta in honom? Eller vad tycker du?
Jo, men det håller jag med om. Sen en annan Bayern-spelare man kanske ska... Det som jag funderar på att plocka in är Kimmich.
Ja,
som ju står uppställd som back i fantasyn, men... fått spela mer och mer mittfältare och gjorde ju mål här i veckan också.
Ja, nej, men det där är jag helt med dig. Annars har ju City Atalanta i 2 matcher. Det känns ju väldigt intressant. Även om Pep som vanligt är nästan helt oberäknelig. Han bänkade ju Sterling som jag hade som kapten i förrgår. Som tur var byttes han in och gjorde både mål och assist. Men generellt är City en mardröm ur det perspektivet. Särskilt när de spelar sena matchen så man inte kan kolla uppställningen innan och byta utifrån det. Är det ändå läge tycker du att scouta City lite inför det här dubbelmötet eller vad säger du?
Jo, men det ska man nog. Jag tror ju definitivt att man ska plocka in Citys mitt eller backar känns ju ganska riskfritt, eller keeper till exempel. Där har de inte lika mycket att rotera på heller. Hålla nollan minst en match mot Atalanta bör man ju göra.
Ja, absolut. Ja, jag har Ederson.
Ja, precis. Men sen offensivt så är det är ju en chansning varenda gång. Jag jublade ju när Aguero fick starta här, som jag hade valt som kapten, men han levererade ju inte.
Nej, precis. Ja, jag valde ju mellan de två som, jag hade ju båda laget, men valde mellan dem som kaptener och valde Sterling till slut och så såg att han inte startade, eller såg, du smsade rättare sagt skadeglad, hånfull som en riktigt dålig vän. Men, men det ordnade sig så att jag var väldigt nöjd med den här omgången. Annars, vilka lag eller spelare kikar du på inför nästa omgång som spelas om 3 veckor tror jag?
Nej, men jag tror Liverpool i ett dubbelmöte mot Genk kommer leverera väldigt mycket poäng. Jag har ju satsat också en del på Benfica, vilket varit riktigt dåligt drag. Så de ryker nog i de här matcherna mot Lyon. Lyon som sett helt okej ut, tycker jag. Sen kommer jag nog hålla mig borta från Napoli, där man inte vet riktigt vad Salzburg kan ställa till med. Och utöver det så Bayern tror jag kommer göra 2 toppmatcher mot Olympiakos. Någon mer Bayern-gubbe kommer nog hitta sig in i mitt lag. Om det ens är möjligt. Jag vet, jag kanske har Max.
Ja, precis. Jag är favorit på att jag tar in Lewandowski, kan jag säga. Det är antagligen att det vore konstigt. Du, med det sagt så har det blivit dags för oss att sänka ridån och vika in hovarna för idag. Vi hoppas att ni tycker att det var okej att köra lite kortare. Det blev ju hyfsat långt ändå. Men för att hinna med att podda överhuvudtaget den här veckan. Hör av er till oss på Twitter, antingen under poddens konto som heter CL-podden i ett ord, eller via mitt respektive Jespers konto. Och så har ni det så bra, så hörs vi snart igen. Ciao!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.